If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 209 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Katrin Marsall som är författare och ekonomijournalist på DN och som skriver och föreläser mycket om kvinnor och innovation. Just nu är hon aktuell med sin senaste bok Att uppfinna världen som nu också getts ut i England med titeln Mother of Invention – How good ideas get ignored in an economy built for men. Där hon undersöker hur historiebeskrivningen faktiskt gömt undan kvinnors banbrytande uppfinningar. Så här ska vi få lära känna Katrin och hennes resa, men framförallt få höra mer om hennes tes kring kvinnor och innovation och varför det i herrans namn tog så lång tid att komma på att sätta hjul på resväskor och elektrifiera bilar. Och vi pratar också om hur vägen framåt ser ut, där vi värdesätter kvinnors egenskaper och uppfinningar lika högt som mäns. Eftersom Katrin bor i England så spelar vi in det här avsnittet digitalt, där jag sitter hemma i Stockholm och Katrin i sitt hem utanför London. Här kommer nu avsnitt 209 med Katrin Marsall och mig Eva Ekedal. Vad kul att jag ska få äntligen prata med dig, Katrin, och välkommen till Karriärpodden.
Tack så jättemycket.
Det känns extra roligt för jag har ju precis läst din bok och är stum av beundran över det du har kommit fram till och också lite så här, vi måste ut och missionera mer om det här. Den känslan har jag i kroppen och jag tänker att vi ska förstås djupdyka i det, men innan det så måste vi förstå, vem är du och varför gör du det du gör?
Ja, jag heter Katrin Marsall och jag är journalist och författare. Jag bor i Storbritannien sedan 2012, så det är nästan 10 år. Jag skriver för Dagens Nyheter härifrån Storbritannien. För ett par år sedan så publicerade jag en bok om feministisk ekonomi som nominerades till Augustpriset i Sverige, men sen framförallt så blev den väldigt framgångsrik internationellt och kom ut på över 20 språk under titeln Who Cooked Adam Smith's Dinner. Margaret Atwood gick och läste den och sa snälla saker om den och så vidare. Så det gav mig lite av en internationell författarkarriär. Och nu publicerade jag förra året i Sverige en bok om kvinnor och innovation som heter Att uppfinna världen. Och den har precis kommit ut här i Storbritannien där jag bor under titeln Mother of Invention, How Good Ideas Get Ignored in an Economy Built for Men. Boktitlar brukar bli bättre på engelska, jag vet inte vad det är.
Ja,
och den kommer
verkligen
ut i...
ja.
Och den kommer ut i USA och Kanada i höst och sen Frankrike, Tyskland, Sydkorea, Italien, Polen och några till länder nästa år. Så det är väldigt roligt och jag bor i en engelsk by mellan London och Cambridge med min man Guy och 3 barn.
Ja, och hur hamnade du där då? Det får vi nästan forska lite längre. Det gör jag ju alltid här i Karriärpodden. Vi måste förstå varför man gör det man gör, du vet. Då måste vi höra, du liksom, var bodde du i Sverige och hur är du uppvuxen? Just det.
Nej, men jag är uppvuxen i Lund, pluggade i Uppsala och lite i USA. Och sen så flyttade jag till Stockholm och började skriva, gjort allt från kulturjournalistik till ledarskriveri. Men alltid varit väldigt fokuserad på ekonomi och det är också det som mina böcker handlar om. Jobbat som ekonomijournalist bland annat för EFN och sen nu på Dagens Nyheter. Jag flyttade väl till London först och främst i någon slags tidig 30-årskris, så där, sa upp mig från mitt fasta jobb och drog till London och började frilansa bara för att jag ville göra något annat och det kändes liksom lagom långt bort och lagom nära på något sätt. Och sen så efter 3 månader i London så träffade jag min man som då jobbade som trädgårdsdesigner och hans jobb ledde så småningom till att vi hamnade här ute på landsbygden.
Har ni en sån här supervacker engelsk trädgård då, ser man framför sig?
Ja, det har vi. Det måste man nog säga.
Ja, det har
det. Och jag gör ingenting i den, kan jag säga. Men den är väldigt vacker och väldigt stor. Vi har det bra.
Ja, vad härligt. Men du, har du forskat lite i din egen sådär? Det finns säkert massa nycklar till varför du brinner för det du gör. Vad är det för nycklar som kommer fram då?
Jag vet inte. Jag har alltid väldigt länge varit intresserad av ekonomi till exempel, alltså, eller i bemärkelsen de stora trenderna och de stora krafterna som på något sätt definierar och formar världen och formar vår tid. Så det har alltid fascinerat mig. Sen blev jag nästan bortskrämd av att läsa lite nationalekonomi på universitetet för jag tyckte det var så. De lyckades inte direkt göra det så inspirerande. Och det var också väldigt, jag menar, jag är ändå inte så gammal, jag fyller 38 nu, så att jag pluggade i Uppsala, jag kan inte räkna, men det var i början av 2000-talet och även då så minns jag till exempel hur en professor i nationalekonomi stod framför 200 studenter och sa att pojkar var bättre på att förstå ekonomiska koncept än flickor. Så det var väldigt, jo visst, absolut. Och så det var väldigt på det sättet generellt och den typen av och saker stötte jag också på sen som journalist. Alltså ekonomi är ju ett väldigt mansdominerat ämne fortfarande på många sätt. Till exempel det var något år jag skulle intervjua Nobelpristagarna i ekonomi. Det var ett av de här åren när det var flera pristagare som skulle dela priset och det var så här dålig stämning eftersom pristagarna sinsemellan inte gillade varandra så mycket. Men jag satt i alla fall skulle göra tv-intervjuer med dem och då kommer en av dem ner och tittar på mig och omedelbart säger han: "Jaha, så vem skrev dina frågor?"
Nej.
Ja, precis. Och då har man ju inget bra svar, eller hur?
Minns du vad du gjorde?
Mumlade väldigt, något väldigt konstigt och försökte bara dra igång intervjun och kände mig väldigt dum, som man tyvärr gör, för att de där grejerna fungerar ju, eller hur?
Ja, och man det är svårt att finna sig i stunden, men det kan det åtminstone är det så hos mig och därför jag gör det jag gör i någon form av så här. Det ackumuleras till slut någonstans inuti och så att man vill driva den här förändringen som vi väl delar, tror jag, du och jag. Ja, men där befann du dig då i journalistyrket. Och det kan man ju också så här, det har man väl en bild av, även om jag har bara sett det utifrån, att det är ganska tuffa bandage vad gäller stereotyper och så där också.
Ja, så det är som överallt har det så att säga blivit bättre, och journalistiken har ju framförallt under, alltså, när jag kom ut liksom som journalist, så var det väldigt hårda år i bemärkelsen att det var precis när den liksom digitala nyheter och allting så där slog, vilket gjorde att liksom tidningarnas affärsmodeller bara försvann så att säga. Det fanns inget sätt att ta betalt på nätet riktigt på den tiden som fungerade, så att liksom mina så här, första egentligen 10 år som journalist var liksom karaktäriserade av liksom stora nedskärningar var man än jobbade varje år och så vidare. Och det är ju först nu de senaste åren, i och med de här nya betalmodellerna på nätet som det har som tidningarna tjänar lite mer pengar igen, och jag är ju på Dagens Nyheter just nu och de går ju väldigt, väldigt bra. Så att jag tror att de där åren som ny journalist, att det dels kan vara en ganska hård miljö, och så var det väldigt mycket nytt som hände, alltså allt det där med kommentarsfälten och det stryk som liksom kvinnor och personer som inte är vita fick ta där. Det var ju helt nytt, så att folk visste inte hur de skulle hantera det där. Man visste inte själv hur man skulle hantera det där. Idag tror jag man är liksom, alla har blivit klokare, och det finns en medvetenhet kring det som framförallt kvinnor i offentligheten får utstå när man är ute och har åsikter liksom.
Precis, och det är värdefullt att vi pratar om det och skriver om det som du gör nu också. Du nämnde att det var 30-årskrisen som tog dig till England. Vad bestod den av? Var det liksom jobbmässigt eller vad handlade det om?
Jag vet inte. Nej, men jag kände mig väl lite på något sätt lite fast. Alltså det var när jag flyttade, jag var 28, men jag räknade väl som någon 30-årskris. Nej, men det hade gått väldigt bra för mig i någon slags här Stockholms medievärld, och jag fick ett erbjudande om ett väldigt stort välbetalt mediejobb som jag tackade nej till, för att det kändes bara fel, och jag ville inte bli chef, och jag ville inte och när man fattar något sånt beslut, tror jag, liksom säga nej till någonting som borde vara ett stort steg uppåt och framåt i karriären, för att det bara känns väldigt, väldigt fel, då tror jag att det leder en till att också omvärdera massa saker. Och jag tänkte runt där och var så här: jaha, men om jag inte vill ta det här nästa stora steg och nu liksom bokstavligen har tackat nej till det här jobbet, då är det rimligt att jag också lite kanske byter, inte helt karriär, men liksom börjar klättra på någon annan trappa, för att uppenbarligen vill jag inte till nästa steg i den trappa som jag då höll på att klättra. Och då flydde jag landet. Nej, men det låter väl väldigt dramatiskt. Nej, men då bestämde jag mig för att då flyttar jag väl utomlands och frilansar och försöker liksom se liksom vad det kan leda till, så att säga. Bara byta miljö är ju ett bra sätt, och för mig blev det ju väldigt bra, för det hjälpte mig att få, det är väldigt svårt som svensk non-fiction författare att bli översatt, framförallt till engelska, för att just på fackbok. Ja, alltså det är mycket skriver du deckare eller romaner är det mycket lättare, men när det gäller fackböcker, så framförallt i den anglosaxiska världen, så är de liksom kanske inte så mottagliga för andra perspektiv eller andra röster än sina egna. Och de är ju stora marknader i sig själva. Och sen och får du inte din bok översatt till engelska, så är det svårt att få liksom många andra språk, eftersom det inte alltid finns folk på förlagen i Japan och Chile eller vad det nu kan vara som läser svenska. Så att den engelska utgåvan är liksom väldigt viktig. Ibland finns det. Men då att jag var på plats i London, så det hjälpte mig onekligen att få liksom min första bok översatt till engelska, och det öppnade i sin tur massa andra dörrar och sådär.
Du vet ju att jag, om du har lyssnat på podden tidigare hos mig, så brukar jag ju dyka ner också i upp- och nedgångar, och framförallt de här liksom, ja, men vad är det som har varit dina highlights respektive Om man tänker sig den här tidslinjen som vi har över våra liv, vad hittar vi för några grejer som är högt upp, så där, dina främsta toppar? Vad är det? Är det de här bokutgivningarna? Eller är det barnen?
Jag tycker väldigt mycket om att skriva böcker. Jag tycker om själva liksom, arbetet med det. Och det är liksom ett väldigt privilegium att liksom, tycker jag, få göra. Eller jag har väl skapat mig den typen av karriärsituation där jag får göra precis det jag tycker bäst om. Liksom. Och jag minns när jag var student och liksom drömde om att ha den här typen av karriär, så var det hela tiden nej, men det går inte. Och liksom, väldigt många som sa det. Det är extremt stor konkurrens att bara liksom bli journalist. Det är, liksom, det är jättehög konkurrens om de jobben och du kommer aldrig få något jobb. Och sen när man skrev en bok, jaha, nej, men du kommer aldrig få den utgiven utomlands. Och där har jag ju ändå lyckats liksom skapa mig precis den situation som jag alltid har drömt om. Så att jag vet inte om det är för mig varit så mycket toppar och dalar, men mer någon slags liksom stadig att det känns som det går bättre hela tiden liksom. Och det är så himla skönt, tycker jag, att inte vara i 20-årsåldern och i början av sin karriär. Jag njuter verkligen av att bli äldre, och jag ser extremt mycket fram emot att fylla 40 och bli ännu äldre. Det är så här, jag har någon slags, det låter liksom kanske inte så trovärdigt, men det är verkligen sant. Jag upplever verkligen att det hela tiden går uppåt och blir bättre.
Ja, men vad härligt. Och så att de här djupa dalarna har du inte känt på så mycket i livet?
Nej, men jag trivdes inte alls på universitetet och så vidare. Och liksom, men till exempel, så det där var inte någon liksom intellektuell höjdpunkt i mitt liv. Men jag upplever snarare så att min karriär går liksom stadigt uppåt och framåt. Och framförallt så, det jag är stolt över är att jag har liksom skapat min egen situation och mina egna jobb i väldigt hög grad. Och jag har en tillvaro där jag verkligen får ägna åt de saker som jag brinner för, och har liksom nästan total kontroll på min egen tid, och jag har väldigt lite möten i mitt liv, vilket är någonting som jag gärna inte har, och så vidare. Så att, jag är väldigt nöjd.
Men du är ju också en van poddare. Det var ju härligt, så här, bara med tekniken här så har ju du redan alla mikrofoner och grejer där på platsen, fast du är i London och jag är i Stockholm. Det var ju härligt. För du har ju spelat in massor med olika poddar tillsammans med folk. När jag forskade här om dig så hittade jag... Jag har inte hunnit lyssna på alla, så många var det ju.
Nej, jag hade en podd ett tag med Maria Borelius här från London. Det var några år sedan nu. Det var liksom, det känns som att poddformatet utvecklas så himla mycket. Men vi hade någonstans där i liksom en tidigare poddera höll på att experimentera med poddar, och det var väldigt, väldigt roligt.
Ja, det är härligt. Då flyter det på bra här nämligen. Så att, då har vi fått en liten glimt av vem du är, Katrin. Och då är ju frågan, hur ska vi ta oss an det här ämnet nu? Alltså, innan vi gör det så skulle jag också bara se om vi kan... Hur kommer det sig liksom, den här passionen? Finns det någonting i din bakgrund, förutom de här episoderna som du nu nämnde, som du tror är anledningen till att du gör det du gör idag? Är det någonting så här, några föräldrar, någon förebild eller någonting som har präglat dig till?
Alltså just min senaste bok, den handlar ju om kvinnor och innovation, och liksom, och där finns det ju en personlig bakgrund för mig. Det är något som jag har funderat på väldigt länge, eftersom min mamma var programmerare. När hon blev gravid med mig i början av 1980-talet så bestämde hon sig för att så att säga sadla om, och gick så småningom gick till universitetet och utbildade sig till programmerare. Och sen arbetade hon i vad som på den tiden inte kallades för techindustrin, för det hade inte blivit det än, under
data,
hela min
data,
precis, ADB.
Ja, just det.
Så att, och jag minns ju, för att koppla det till min bok, jag minns ju när jag var liten och hur alla hennes chefer, i alla fall alla som jag minns, var kvinnor. För det här var ju på en inte allt för länge sedan, men det var ju på tiden när programmeraryrket fortfarande var väldigt kvinnodominerat. Och så jag liksom levde hela det där skiftet, även om jag är bara 38 år gammal, jag är inte så gammal, när liksom programmeraryrket gick från att liksom inte jättehög status, inte jättevälbetalt, kvinnodominerat, inte särskilt glamoröst jobb, där min mammas chefer hette saker som Agneta och Pia, till att bli liksom techboom och unga killar och i huvtröjor och hela den här idén om att liksom den som ska hålla på med datorer måste helst vara ung man. Och det här var någonting som jag som liksom ekonomiskt intresserad alltid var fascinerad över, hur liksom yrken kan byta kön och byta status samtidigt på det här sättet. Och det tror jag definitivt var en del av bakgrunden till att jag ville göra min senaste bok, Att uppfinna världen. För den handlar ju om teknik och hur teknikutvecklingen formas av våra idéer om kön och även hur vad vi definierar som tekniskt och inte tekniskt också hänger samman med manligt och kvinnligt. Alltså när min mamma var programmerare på 80-talet så sågs ju inte det där som ett särskilt tekniskt jobb och inte heller som särskilt manligt och inte heller som särskilt hög status. Och det var alla de där sakerna som förändrades. Och det är en av sakerna jag skriver mycket om i boken, om hur liksom vad som definieras som teknik historiskt nästan hela tiden följer vår definition av manlighet också.
Och sen de det är ju det du ringar in så bra. Och då är det ju några av de här exemplen som du tar upp i boken som jag tänker, om du har lust att berätta lite kortfattat om det går. Det här med resväskan och julen. Ska vi börja med det? Vad säger du?
Ja, precis. På posten här nu för en halvtimme sedan från min amerikanska förläggare, den så här första, det är en sån här, det är inte den riktiga boken som de gör, den boken kommer ju i USA i oktober, men de gör liksom ett första tryck som är liksom mycket mjukare, men då är det liksom en resväska med jul på framsidan av den boken.
På framsidan.
Och det är för att boken börjar med det så här klassiska innovationsexemplet, att liksom hur kunde det komma sig att vi lyckades skicka två män till månen innan vi kom på att resväskor skulle ha hjul? För resväskor fick ju inte hjul förrän den här idén att man kunde sätta hjul på resväskor, patentet kom 1972. Och den här produkten, resväskor med hjul, den slog ju först igenom egentligen i slutet av 1980-talet. Minns du hur det var innan resväskor hade hjul?
Ja, absolut. Jag är ju liksom lite äldre än vad du är, så att jag har ju burit väskor först, och sen så var det den där vingliga väskan som du beskriver också, med två hjul bara, som man drog in som en hund liksom i ett band, som aldrig gick att hantera heller.
Nej, precis.
tills de här nuvarande fantastiska väskorna som vi rullar runt på kortsidan av väskan, som är så mycket bättre.
Ja, nej men exakt. Och det här är något som har fascinerat många ekonomiska tänkare eller management författare också. Alltså liksom att vi tror att vi är så himla bra på att uppfinna ny teknik, eller hur? Och vi lever i den mest avancerade och fantastiska av världar. Men den här väldigt enkla grejen, låt oss använda den 5000 år gamla hjultekniken för att slippa bära väskor. Det kom vi först på liksom så himla sent. Så det är någonting som allt från Nobelpristagare i ekonomi till liksom, ja, men många managementtänkare har skrivit om. Alltså, vad betyder det här? Och det har liksom blivit något sorts liksom nästan klassiskt innovationsmysterium. Och när jag då ville skriva den här boken om kvinnor och innovation, så började jag titta på det här för att, ja, av olika anledningar. Och hittade ju någonting som inte hade hittats förr kring det här. Och det var i brittiska tidningsarkiv som jag faktiskt först stötte på det här. Att den här produkten som man alltid har antagit uppfanns på 1970-talet. Jag hittade liksom bilder i brittiska tidningar på resväskor med hjul långt tidigare, alltså 40- och 50-talet. Och så ganska snart var de här resväskorna med hjul som fanns innan resväskan med hjul hade uppfunnits hade gemensamt. Och det var att de var nischprodukter för kvinnor. Det här var liksom någon resväska med hjul som visades på någon mässa för hemmafruar i London på 50-talet. Och det fanns liksom såna här hjul som du kunde fästa på din resväska, och det fanns helt enkelt den här typen av produkter, men de slog aldrig igenom, det var ingen som investerade i dem. Varför då? Jo, för att det fanns...
Ja, varför då undrar man, om det där redan fanns, alltså, det är helt fascinerande det här.
Det var för att det fanns en väldigt stark uppfattning om att ingen man någonsin skulle rulla en resväska, för det var helt enkelt omanligt. Och även efter att den här rullande resväskan uppfanns officiellt på 1970-talet så ville först inga amerikanska varuhus köpa in den. För de trodde inte det skulle finnas någon marknad för den här produkten. För män skulle aldrig använda den, för en riktig man måste bära sin resväska. Och kvinnor skulle visserligen använda den, men kvinnor reste ändå inte ensamma, tänkte man sig. Om en kvinna reste så... reste hon med en man som då...
en stark man då, som kan bära väskan liksom.
Som måste bära. Och det här, så det är vad jag argumenterar för i boken, att det var de här idéerna om kön som faktiskt är liksom förklaringen till det här stora klassiska innovationsmysteriet som ingen har löst.
Nej, och det är, Katrin, det är ingen annan som har kommit på det här av de här...
Nej, inte det. Nej, inte vad jag vet. Inte med kön. Alltså, det finns ju... Det är någon som nämner det lite liksom i en fotnot att ja, eventuellt var det könsroller som spelade roll. Men det är ingen som har liksom grävt i det eller lyft fram det på det här sättet.
Otroligt, att, alltså.
Och jag använder det i boken för att liksom peka på att hur idéer om kön liksom manifesterar sig i de här väldigt... praktiska sakerna. Vilka saker som vi uppfinner och inte uppfinner. Vilka liksom, idéer som vi backar upp i ekonomin och inte backar upp och så vidare.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home,
but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag måste säga att jag tycker att det exemplet som jag nästan gillar mest är elbilen som du ju också pratar om, eftersom det är ju där vi är så mycket just nu i elektrifiering av hela fordonsindustrin och i diskussionerna. Och sen så kommer du här med ett exempel som säger att nej, men vadå, kvinnorna körde runt i elbilar redan på 1800-talet i slutet där. Ska vi dra det exemplet lite kort också?
Ja, precis. Nej, men det är ju, det fanns ju elbilar redan i bilens barndom då. Det fanns bensindrivna bilar och det fanns då elbilar och det fanns till och med bilar drivna på olika former av vattenånga. Och alla de här teknikerna konkurrerade med varandra, ungefär som liksom teknik idag konkurrerar. Vilken som skulle bli den dominerande och ingen visste. Men vad som är intressant är att elbilen väldigt snabbt började uppfattas som en bil för kvinnor. Kanske framför allt på den amerikanska marknaden som ju blev väldigt viktig. Och elbilen marknadsfördes mot kvinnor eftersom man föreställde sig att bilar som var bekvämare, tystare, lite långsammare, men liksom elbilen var mycket enklare att starta. Den var mindre farlig. Den produktutvecklades liksom och blev väldigt liksom elegant. Elbilen var den första bilen som utvecklades med tak, för det fanns en idé om att liksom män, det var omanligt att ha en bil med tak. En riktig man bryr sig inte om han blir blöt i regnet. Alltså jag skämtar inte, det här är på
riktigt. Nej, det är, jag vet, alltså, jag har precis processat det här, att det är en verklighet.
Det är en verklighet. Nej, och så det, och man tittar, det är jättefascinerande att liksom titta på gammal elbilsreklam från början av 1900-talet med liksom de här tjusiga damerna i sina stora hattar som åker runt i sina elbilar. Och vad jag skriver om i boken är att det här ganska snabbt sen blev ett kommersiellt problem för elbilsbranschen. Att eftersom elbilen började uppfattas som en bil för kvinnor, då ville många män inte ha den. Och det här bidrog faktiskt till att elbilen sen försvann ganska länge. Det var inte något huvudskäl, det fanns liksom massa andra skäl till att den bensindrivna teknologin vann. Men det här med idén om elbilen som kvinnlig och idén om att liksom en bil måste vara illaluktande och brumma och så vidare för att kunna appellera till män. Det fanns där och det spelade liksom roll till och med i det här liksom väldigt stora liksom beslut som vi någonstans fattade där i början av 1900-talet om liksom vilka typ av bilar vi skulle ha. Och så sen byggde vi en värld för bensindrivna bilar, och det är precis som du säger först nu som vi kanske har börjat tänka om där.
Då drar ju du parallellen så himla klokt, att vad hade hänt om vi istället hade fortsatt utveckla elbilarna som ju då ansågs kvinnliga. Vad hade vi landat idag då liksom, när det gäller klimatet och allt, miljöfrågorna som ju är så... Och kanske hade man då kunnat utveckla ett... men du drog ju också parallellen där kring det här med hur man också hade någon idé om hur man skulle kunna dela på bilar och så.
Ja, så alltså det är
inte
väldigt, väldigt
många... egen bil.
Ja, exakt. Det är väldigt många av de idéer som fanns redan i slutet av 1800-talet som idag slår en, eller slår åtminstone mig som väldigt sådär framåtsyftande. Alltså, eftersom elbilarna var dyrare att producera så alltså den här idén om att liksom en bil är någonting som varje familj äger och som ska liksom stå på garageuppfarten framför varje hus, den fanns ju inte än. Utan man visste ju inte riktigt vad de här nya hästlösa vagnarna som de kallades liksom skulle vara för någonting. Och just när det gällde elbilarna, alltså här i London så fanns det ju i slutet av 1800-talet kunde du ju ringa efter elbilstaxi som kom och hämtade dig och så vidare. Så att, och det fanns liksom affärsmodeller där man just tänkte sig att man skulle liksom dela på de här elbilarna. Och elbilarna fungerade ju på den tiden väldigt dåligt utanför storstäderna för att vägarna var för dåliga, men liksom för stadstrafiken liksom någon form av modell med liksom elbilar som susade runt och som man kunde ringa efter. De idéerna var liksom stora i slutet av 1800-talet, men så blev det ju inte.
Nej. Ja, det där var ytterligare ett exempel på hur liksom innovationen egentligen har dött lite för den sidan då som du nu identifierar också som mer åt det kvinnliga hållet. Och hur mycket det styr våra yrken också är du inne på. Det här med yrkes, eller det var ju det du började med här nu också tänker jag, med vad som anses kvinnliga och manliga yrken.
Ja,
och därmed också löner.
Mm. Ja, precis. Alltså, min bok handlar ju om liksom teknik och innovation, men det får ju också väldigt stora ekonomiska konsekvenser som jag intresserar mig mycket för. Alltså det är det här, alltså ta min mammas exempel, hur liksom programmeraryrket gick från liksom låg status och kvinnligt. Världens första programmerare var kvinnor, det var här i Storbritannien under andra världskriget. Och sen så hur det då förvandlades till hög status och manligt och började betraktas som väldigt, väldigt tekniskt. Så det är ofta de yrken som, liksom, som vi betraktar som tekniska som blir högre status i ekonomin. Och vad jag beskriver i boken är hur just den här definitionen av vad som är teknik och vad som inte är teknik följer liksom våra definitioner av manligt och kvinnligt. Alltså vi pratar ju om bronsåldern och järnåldern. Men vi hade ju lika väl egentligen kunnat prata om till exempel keramikåldern eller liksom linneåldern. Men saker som keramik eller textil uppfattar vi inte som tekniskt på samma sätt, eller hur? Och det skriver jag om i boken, hänger ihop med att vi tänker på det som kvinnligt. Och programmeraryrket brukade ju vara så. Det brukade ju jämföras med, ja, om du är bra på att till exempel laga mat efter recept eller liksom sy efter ett mönster, då kan du bli en bra programmerare. Så marknadsförde man ju, eller så försökte man rekrytera programmerare en gång i tiden, när det fortfarande var kvinnodominerat.
Ja, men du är också inne på en väldigt intressant sak som jag har stött på väldigt mycket då, det vill säga hur man definierar och hur man ska så här febrilt försöker få fler kvinnor att söka sig till teknikyrken nu de senaste åren när jag, eftersom jag har min bakgrund och fortfarande jobbar med rekrytering och headhunting till de här yrkena, så bland annat så är det ju så här, jag vet inte hur många paneldebatter och diskussioner jag har suttit i när man har suttit och liksom försökt att vända och vrida på den här. Men jag tycker du sätter fingret på det här. Vad är teknik egentligen och hur definierar vi det?
Ja, men alla de där konferenserna med liksom kvinnor, women in tech och rosa ballonger. Och, alltså det finns ju mycket sånt i London också. Liksom. Men man har ju nästan glömt bort att alltså bara den här historien, min mammas generation. Alltså det är inte så långt tillbaka i tiden. Men nu pratar man nästan om det som om liksom kvinnor aldrig har funnits i de här yrkena. Och i själva verket så uppfann kvinnor mjukvara. Liksom. Det är jättekonstigt.
Mm. Och om vi också ska dra det här då till startup-scenen och den här förödande siffrorna som ju angående riskkapital som kom ut nu nyligen igen. Den senaste mätningen i Sverige var ju fortfarande lika illa. Mm. Att 99% går till männen, manligt ägda startups, och 1% går till kvinnorna. Eller mindre än 1% var det kanske till och med. Ja, vad säger du om det där då?
Nej, men det är ju chockerande och det är ju som en stor del av vad jag skriver om i boken också, för att det är ju lätt att liksom fnissa åt liksom resväskor som inte hade hjul och liksom att vi tyckte att bilar med tak eller elbilar var liksom nödvändigtvis kvinnliga och inget som män kunde ha. Alltså det är kanske lätt att liksom titta tillbaka historiskt och se, okej, okay, här var det idéer om kön som faktiskt liksom höll tillbaka innovation och produktutveckling och ekonomi. Men vad jag argumenterar för i boken är ju att det här fortfarande är fallet. Och då inte minst när det gäller vilka innovationer som får kapital och vilka som inte får det. Och där är ju, precis som du säger, riskkapitalsiffrorna brutala. Alltså män har ju i Sverige, och siffran är liknande i Storbritannien, liksom mer eller mindre ett monopol här. Och det är ju ett enormt marknadsmisslyckande, skulle jag säga. Alltså kvinnor är ju till exempel väldigt viktiga som konsumenter i ekonomin. Alltså 80% av alla konsumentbeslut beräknar man att liksom kvinnor är med och påverkar i hela den globala ekonomin. Och samtidigt då så den här liksom extremt, liksom nästan kirurgiska precisionen med vilken liksom man då inte investerar i kvinnors idéer. Det är något som verkligen är fel där. För det är liksom inte så svårt att tänka sig att liksom kvinnor kan komma på innovationer och liksom företag idéer och affärsmodeller som liksom appellerar till andra kvinnor som är en jätteviktig konsumentgrupp. Men nej, de ska vi inte investera i. Så att det är jättekonstigt. Nej, eller samtidigt, det är inte konstigt. Eller det är inte,
nej,
konstigt
du,
heller.
Du sätter ju lite fingret på det eftersom nej, historien ser ut som den gör då. Men...
Ja, nej, men jag går ju in på liksom, vad jag menar då är liksom problemen med det finansiella systemet och liksom framförallt hur riskkapital fungerar. Att det finns liksom en incitamentslogik i hur det fungerar som verkligen inte passar de företag som kvinnor verkar starta. Och då, eftersom riskkapital har blivit mer och mer dominerande, inte minst i Sverige, så blir det här ett problem. Och liksom, vad jag efterlyser är ju alltså finansiell innovation egentligen, liksom andra sätt, andra logiker som kan då bättre passa kvinnors företagande och kvinnors idéer.
Ja, kan du berätta och exemplifiera vad det skulle kunna vara?
Nej, men alltså problemet med riskkapital är ju att liksom, så som incitamenten fungerar, så tjänar riskkapitalisten på att göra ett fåtal väldigt stora investeringar generellt. Så att man... De tänker sig att liksom, okej, vi gör 10 jättestora investeringar och vi vet att liksom minst 9 av de här kommer liksom totalt gå i putten och aldrig bli någonting. Och så hoppas vi att liksom den sista ska kunna bli en sån här enhörning, ett nytt Google eller ett nytt Facebook eller liksom någon form av bolag med nästan liksom monopolställning på sin marknad. Och då letar man efter en typ av affärsidéer som skulle liksom kunna ha den typen av potential. Och kvinnor startar ganska sällan såna företag. Den kvinnors företag tenderar att vara saker som liksom går med vinst, vilket ofta i riskkapitalisternas modeller är ett problem. Och andra typer av finansieringsmöjligheter där liksom, som ger ut liksom mindre summor av pengar till liksom ett större antal företagsidéer med lägre risk skulle passa kvinnors företagande bättre, till exempel. Men det finns ju alla möjliga olika sorter. Alltså, jag är med i en organisation som heter CEO, till exempel, som är den är internationell och där ger det för kvinnor liksom, och då ger man en summa pengar varje månad som går in i en fond som nu håller på att bli ganska stor. Och den här fonden ger då lån med 0% ränta till kvinnliga företagare över hela världen. Och sen så betalar de tillbaka de här lånen och återbetalningsgraden är liksom extremt hög. Och sen så investeras de här pengarna i andra kvinnliga entreprenörer. Så här finns ju ingen liksom idé om att vi som är medlemmar ska göra någon vinst, utan det är någonting som man gör för att man tycker att det är viktigt. Men jag tror att alla av den här typen av liksom andra finansiella modeller behövs.
Ska välkomnas. Ja, men precis, för det... Jag är ju själv lite upptagen med det här faktiskt, eftersom jag driver 2 bolag och vi har ju så här varit ute och fiskat i det här om ska man inte, och mötts av rätt mycket problematik i de här modellerna. Så att jag är helt instämmer med att vi behöver hitta andra vägar att gå. Men det finns en annan frågeställning som jag gärna vill prata med dig om också. Och det handlar om en sak som vi i Women for Leaders pratar väldigt mycket om. Nämligen ledarskap och det moderna ledarskapet som vi tror krävs i framtiden för att leda de organisationer framåt. Och jag har ju intervjuat väldigt många kvinnliga ledare, och tror mig nästan kunna skönja att det finns en hel del i det som de här kvinnorna säger att de redan gör idag, som är mycket av det moderna ledarskapet. Men vad tänker du om det här? Vad tror du liksom krävs för att vi ska få mera jämställda och sunda och innovativa företag?
Ja, alltså det som jag pekar på i boken, den handlar inte specifikt om ledarskap, men liksom vad den pekar ut är ju liksom hur ekonomin hålls tillbaka. Dels av att vi exkluderar kvinnor från liksom innovation i hög grad och liksom många andra saker. Men också det här som liksom att saker och ting som uppfattas som kvinnliga, så fort någonting stämplas som kvinnligt så stämplas det nästan också som liksom mindre värt eller inte lika viktigt eller lite fluffigt och så vidare. Men du förstår vad jag menar. Och det kan vara allt från liksom att rulla en resväska, usch vad kvinnligt, det där ska vi inte hålla på med. Eller en elbil, oj, liksom en bil som inte brummar och luktar illa. Det där är ju
precis,
liksom
det låter som en symaskin eller?
Ja, precis. Ja, men usch liksom. Och det gör ju att liksom väldigt många saker som betraktas som kvinnliga. Inte för att, tror jag, för att det finns något liksom nedärvt i kvinnor som gör att liksom kvinnor till exempel är mjukare eller mer lyssnande eller liksom har känslomässig kompetens och så vidare. Men det där är ju saker som stämplats som kvinnliga och därför som mindre viktiga. Och samtidigt tror jag att liksom där vi är just nu med de enorma utmaningar som vi har framför oss, inte minst när det gäller hållbarhet till exempel, som också är en sån där sak som betraktas som lite kvinnlig och mjukt och därför underordnas så att säga hårda värden i affärslivet. Det, med alla de utmaningarna framför oss, så är det precis de saker som vi har stämplat som kvinnliga och betraktas som mindre värdiga som vi behöver ta in igen liksom, och i ekonomin, i affärslivet och helt enkelt leda utifrån andra värderingar. Och det där tror jag liksom att lösningen på väldigt många utmaningar ligger. Men det är ju ett problem då att liksom många av de saker som vi behöver ledarskapsmässigt fortfarande betraktas som kvinnliga inom situationstecken och därför som liksom, ja, kanske inte lika viktiga. Håller du med om det?
Ja, alltså det, jag tror att du har väldigt mycket rätt i det. Jag tycker att jag själv erfar en hel del av de här sakerna du säger. Så det går upp ganska mycket för mig både när jag läste boken men också när du pratar. Att det är liksom, om man försöker höja blicken och ser det mer ur ett holistiskt perspektiv så är det ju mycket av de här sakerna. Men om vi, för du, det är ju en väldigt positiv bok, även om du så att säga belyser de här sakerna i historien då som har hänt. Vad är det för någonting som du, om du skulle få liksom rule the world, vad är det för penseldrag du skulle göra då?
Alltså för att förändra de problem som jag pekar på i boken. Dels så tror jag ju mycket på liksom att det finansiella systemet behöver förändras. Alltså vi kan inte fortsätta ha en situation där liksom män har monopol på riskkapital. Och då kan man ju förstås säga mot det att liksom, ja, men det finns ju många andra sätt att få finansiering för nya idéer. Absolut, men det är liksom generellt mycket, mycket svårare för kvinnor att få kapital än män. Plus att liksom riskkapital är ju liksom, det är ju ofta de här liksom väldigt, de här idéerna som blir jättestora och liksom plötsligt dikterar regler på liksom hela marknader som får den typen av, eller som har fått den typen av finansiering. Så att liksom om 99% av riskkapitalet i Sverige går till män, så betyder det att liksom framtidens mediciner och affärsmodeller och robotar och artificiell intelligens skapas av män just nu. Och det är ju inget fel på män överhuvudtaget, men det är ju något fel, något liksom på allvar fel med ett system som stänger kvinnor ute på det där sättet. Och jag blev glad när du sa att boken var en hoppfull bok, för att det är många andra som har sagt att boken gjorde dem så arg. Och jag ville ju att boken skulle vara just hoppfull, så att du har liksom läst den på det enligt författaren korrekta sättet, så att tack för det.
Aha, vad bra då.
Jag ser ju det där som liksom något hoppfullt. Alltså, om vi tittar på liksom all teknik och all innovation vi har omkring oss liksom, det är, och sen tänker på att vi just nu liksom ägnar oss åt innovation med ena handen nästan bunden bakom ryggen, med tanke på hur mycket vi exkluderar kvinnor från att vara med och liksom forma framtiden här och uppfinna världen. Då måste man ju bara tänka på liksom den enorma potential som vi har om vi skulle då klippa det där bandet och faktiskt använda två händer och inte låta innovationen hållas tillbaka av de här liksom idéerna om kön. För vad jag pekar på i boken är också att de förändras. Alltså på liksom början av 1980-talet så ansågs det liksom otänkbart att någon man någonsin skulle rulla en resväska, och idag är det helt självklart. Elbilar ansågs vara liksom värsta sortens tantbilar, och idag är det ju fler män än kvinnor som kör elbil, så att de där sakerna förändras också. Och det tror jag man måste tänka på.
Ja, men alltså jag tänker att det handlar ju om det som vi brukar prata om i Women for Leaders, som ju har som syfte att vi ska få fler kvinnor på topppositionerna, eller fler kvinnliga ledare generellt sett. Och det handlar ju inte om att vi ska liksom ta över alla roller, utan det handlar om att vi ska jämna ut siffrorna. Och det är ju inte ett egenvärde i sig, utan det handlar ju om att ta tillvara på hela jordens begåvningsresurser. Och det är ju ungefär det som du säger här också. Om vi liksom, det blir ju bättre om vi kommer på att elbilen var en bra sak från början, än att vi ska liksom börja lite från scratch nu, kan man ju känna när man tänker på det.
Ja, men precis. Jag tror att vi också liksom, det finns ju pengar att tjäna här. Alltså som det som vi pratade om för en stund sedan, liksom kvinnors enorma konsumentmakt i ekonomin liksom. Då är det klart att det finns liksom en enorm potential att liksom skapa produkter och tjänster och teknik för kvinnor. Varför gör vi inte det i högre grad liksom? Och då behöver man ju ha med sig kvinnor på ett sätt som vi inte har idag.
Ja, jag tycker du verkligen gör nytta med din bok här. Den kommer säkert att läsas i skolor och annat också. Tror du inte det?
Ja, nej, men det har varit väldigt roligt. Alltså, den gick ju väldigt bra i Sverige. Och det var väldigt roligt. Alltså, det var framförallt liksom väldigt mycket så här civilingenjörer som hörde av sig, och liksom mycket manliga civilingenjörer måste jag säga, som liksom tyckte boken var toppen. Och de var ju kanske inte sådär någon slags liksom huvudmålgrupp för mig när jag skrev den, men de blev verkligen
eller så är de det.
Ja, de har inte varit det i England kan jag säga.
Liksom, men jag är bara nyfiken, men har du märkt någon, har du fått någon som liksom har varit kritisk också?
Ja, men det är klart, det får man ju alltid, men det var ju förvånansvärt sådär, ändå positivt tycker jag, mottagande och alltså, KTH och Tekniska museet och Chalmers liksom, alla hörde av sig och liksom ville liksom lyfta de här frågorna på olika sätt och var liksom jätteglada att någon så att säga äntligen skrev en bok om det här, så att som också var gjord för en bred publik som den här, så att det har varit väldigt väldigt kul, och jag har haft liksom enormt mycket fantastiskt givande diskussioner med företag i liksom techbranschen kring det här, för att man ser ju problemet liksom. Men det är ju också svårt att göra någonting åt direkt, eftersom det är väldigt, väldigt djupa strukturer vi pratar om.
Om du skulle lite sådär avslutningsvis summera lite dina så här dina bästa tips och findings kring det du håller på med. Hur låter det då?
Om min bok, eller?
Ja.
Ja, nej, men det är en bok som handlar om hur innovation hålls tillbaka av våra idéer om kön. Hur det kunde komma sig att vi inte fick hjul på resväskor förrän 1972 och hur elbilar uppfattades som kvinnliga i slutet av 1800-talet och hur det kom sig att det var BH teknologi som tog oss till månen på många sätt. Och jag försöker knyta ihop det här till en större berättelse om hur kvinnor utesluts från innovation och vad det kostar oss alla, både i pengar men också i teknik och utveckling. Och ja, det är väl någon slags uppmaning till att korrigera det här och göra någonting åt det och uppfinna världen på ett mer inkluderande sätt.
Verkligen, där satte du det. Men du, jag tycker att det har varit jättekul att få höra dig prata om det du har kommit fram till. Men sådär, som avslutande så vill jag förstås önska dig en trevlig sommar. Men jag vill också höra, vad är det du tänker att du ska göra nu? Förutom att lansera din bok även i USA och så, men... Vad blir ditt nästa steg här nu?
Nej, men det är ju att skriva en till bok naturligtvis. Det är det jag tycker är roligast. Men först har jag lite lanseringar, lite internationella lanseringar av den här att ägna mig åt. Men så småningom så ska det bli en ny bok. Och det är någonting som jag verkligen, sådär, det kliar i fingrarna faktiskt måste jag säga, att få dra igång något nytt projekt. Så att... jag kan komma tillbaka kanske och prata om den
så småningom. Du kanske kommer till Women for Leaders och snacka lite med oss om vad vi ska göra åt den här 1% i Sverige. Men tack så jättemycket Katrin för att du har varit med här i Karriärpodden.
Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Katrin Marsall. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal och ser fram emot att höras snart igen.